Det många har hoppats på har hänt. Michelle Yeoh är tillbaka. Ondare än någonsin. Emperor Giorgio är tillbaka. Eller ja, tillbaka. Filippa Giorgio är tillbaka som Emperor Giorgio. Välkommen till Fufu-podd. Fiktiva universum och faktiska undringar. Robin heter jag och jag har Kenneth med mig som vanligt. Hej Kenneth.
Hello!
Haft en bra vecka.
Utmärkt vecka och vilket avsnitt.
Ja, verkligen.
Ja, nej det här... jag har inte ord.
Och det avsnittet Kenneth inte har ord för, det är avsnitt 12, Vaulting Ambition.
Får säga det att Star Trek Discovery, ja, de har kommit långt och än så länge så förvaltar de sitt arv väl. Men ja, kommer det här att hålla hela vägen, det är frågan.
Yes, det blir spännande. Det är mycket som kommer att hända inom de närmaste avsnitten, känns det som. Vi har lite feedback, Kenneth.
Jajamän, det har vi. Det är en liten blänkare bara ifrån Alexandra som ju hört av sig tidigare här. Och det gäller den här lilla gliringen som du fick ifrån Paula där angående Deep Space Nine. Att det finns, ja, man kan inte sjunka hur lågt som helst liksom.
Ja.
Och Alexandra, hon säger det. Jag ställer mig på Robins sida och hävdar att Deep Space Nine är bäst. Du, alltså jag då, och Paula har fel.
Det är bra, Alexandra. Tack ska du ha.
Sen lägger hon till att hon har så här mycket credit egentligen i det hon säger, eftersom hon inte har sett vare sig Voyager eller Enterprise.
Det behöver du inte säga. Och det spelar faktiskt ingen roll. För du kommer bara se sämre serier ändå.
Så du menar, hon har sett en serie och
det är den bästa.
Den tycker hon är den bästa.
Ja.
När hon ser nästa serie så kommer det vara den sämsta.
Nej, men det var bara två serier hon inte hade sett, va?
Nej, men hon har ju säkert inte sett The Animated Series eller The Original Series heller. Det var ju svårt att tro.
TNG då?
Men det har hon nog sett en del av.
Och den är väl oftast av flera okunniga klassad som den bästa.
Flera okunniga?
Jag måste ju försvara mig själv här, känner jag.
Jasså, min
sanna. Jag menar, tycker inte hon att TNG är den bästa? Då måste ju Deep Space Nine vara den bästa, för de andra är ju inte lika bra. Eller hur?
Så hör ni det då, alla lyssnare där ute, att är ni så okunniga att ni tycker att The Next Generation är
det var
bäst?
Kanske fel ord där, men...
Så tycker Robin helt enkelt inte om er.
Det sa jag väl inte i och för sig, men... Men jag tycker om Alexandra mer.
Än mig?
Just nu, åtminstone. Det var lite på. Jag går och köper alltså.
Ja, okej. Okay. Ja, nej men det du går att köpa mig också. Det har vi sagt förut. Skicka gärna pengar.
Men du ger mig ju väldigt lite beröm och pengar, Kenneth. Så att du ska ligga högst på min lista, den är inte självklar.
Vänta lite, betyder det att Alexandra brukar muta dig? Ja, hon mutade dig genom att hålla med dig nu, ja. Just
ja, precis. Okay. Strike my ego, det går en bit faktiskt.
Ja, det krävdes inte mycket, hör du det?
Jag är svältfödd. Hur som helst. Vi ska sluta snacka skit här.
Vaulting Ambition. Jag trodde det var det vi höll på med hela avsnittet. Ja. Tror det var vår grej lite.
Ja, jo, det stämmer faktiskt.
Men jag kan väl försöka skärpa mig då och snacka bra skit resten av avsnittet.
Ja, vi fortsätter att snacka bra skit. Vaulting Ambition kommer här.
Oh yeah. Ja, och när vi då äntligen tar itu med det här avsnittet, Vaulting Ambition, så ser vi att vi har en direktör, eller så här, director här, som heter Hanel M. Culpepper. Och hon har gjort bland annat The Flash och lite andra grejer. Det är ganska spännande. I detta avsnitt så får vi alla svaren vi har väntat på, alla bekräftelser på att alla teorier vi har haft är rätt. Det börjar med att kapten Psykopat och Burnham kallas till kejsaren. På väg dit så ger Burnham honom en liten smärthämmare, injicerar honom med någonting som han har bett om. Och det är ju himla tur, för så fort de kommer fram så hamnar han tillbaka i ett agony booth. Så han har nog nytta av den. Tillbaka på Discovery så ser vi att Stamets fortfarande är rejält trasig. Och tillförordnad kapten Fåret väljer då att vända sig till den smartaste individen på skeppet, den absolut duktigaste, mest insatta i både sporer och medicin, kadett Tilly, och ber henne att laga honom. Hon har sina egna idéer om att det kanske går och det kanske finns något att göra. All right, kör hårt, säger han. Nu hoppar vi in till Stamets skadade psyke då. Och det visar ju sig att han träffade Dark Stamets i slutet av förra episoden. Och Dark Stamets förklarar att det var han som dabbade sig först. Det var han som tappade kontakten med sin kropp och försvann in i svampriket. Så allt det här som vår Stamets har sett, alltså med sändningar och kopplingar till det här Mirror Universe, det är alltså Dark Stamets som har försökt att bryta sig ut och försökt kontakta Stamets Prime för att få hjälp och komma ut då. Och han visar också att han har varit lite väl länge borta från sin kropp. Han börjar bli sjuk, någonting äckligt börjar utslag och slag på armen där, såg inte alls trevligt ut. Och de upptäcker att det finns något annat, något mörkt och äckligt i nätet som håller på och äter upp saker och ser allmänt obehagligt ut. Och han säger det där Dark Stamet, så att den där ska du akta dig för, jag fastnade där och var inne i flera veckor, men nu håll dig borta från det. Ja, okej, de springer. Och så får vi se då hur Burnham kommer fram till kejsaren, och Filippa är, som ju är kejsare då, hon är lite... Hon är ju svår att läsa och Burnham har ju lite problem med det där, för hon ser ju i sitt huvud sin Filippa, ja. Sin kapten. Men det här är ju Dark Filippa eller Killer Flip, Kill Filippa. Ja, jag vet inte, det funkar inte riktigt.
Du får jobba på den.
Ja, jag jobbar lite på den. Men i alla fall, ja, å andra sidan, vår Filippa Jojo finns ju inte längre. Så att det är ju bara den här kvar.
Killjoy. Nej.
Nej, vi jobbar vidare på den.
Vi jobbar på den.
Jag köpte inte den heller.
Nej.
Ja, i alla fall, kejsaren, hon är bombastisk och Burnham tycker jag gör riktigt bra ifrån sig. Hon tassar försiktigt framåt. Titta här, jag har med mig ett byte. Jag har med mig Kapten Psykopat nere i Agony Boothet där då, ja. Och Filippa är liksom, åh, min dotter! Ja, okej. Okay. Så där fick vi ju en ledtråd till deras relation här. Det var ju intressant. Mm. Och sen så får hon välja en av tre stycken Kelpians där. Jaha, ja, okej, okay, då tar vi honom, säger hon, Burnham. Hopp, jättebra. Och sen så går de och käkar. Och tydligen så är det så att de äter får här.
Ja, de äter Kelpians, ja.
För de får får till middag och... Filippa erbjuder Burnham ganglia som hon hade fått där då, för de var tydligen jättegoda.
Yeah.
Och Michael njuter. Det smakar som kyckling. Eller får kanske då, ja. Ja, ja. Hur ska hon förklara det för sin överordnade?
Jag tror inte hon gör det.
Det tror inte jag heller. Det tar i alla fall inte så lång tid innan Filippa hotar att avrätta sin dotter. Eftersom tydligen så har... The Dark Version, spegelversionen av Burnham, försökt att ta över tronen tillsammans med Kapten Psykopat, intressant nog. Så hon hamnar inför ja, kejsaren och hennes lilla hov, höll jag på att säga, men menar jag inte, jag menar råd. Råd heter det. Det är en sex personer eller någonting som står där. Och så säger de det att ja, du är en elaking, du har konspirerat mot tronen, nu ska du dö. Och Burnham tycker att det låter inte som en jättebra idé, utan jag är egentligen från The United Federation of Planets, jag är inte er, Burnham. Och så har vi ju, som tur var, det här med transphasic, nej, heter det inte.
Quantum
det?
Singularity.
Quantum, nej, inte singularity, quantum signature.
Signature, ja.
Precis.
Vilken
så
tur att vi har den.
Ja, det förklarar ju precis allting. Och då tog ju saken en helt annan vändning.
Ja.
Nu dödade kejsaren alla i rådet utom en. Och frågar, kan du hålla en hemlighet? Ja, det är ju enda rätta svaret i den situationen. Okej, okay, jättebra, du får en planet. Städa upp här. För Hon vill verkligen inte att federationens fjantiga ideal ska ge hopp eller idéer till ännu fler rebeller. Det är tanken. Så hon vill lägga locket på direkt. Och hon har inget intresse av att hjälpa Burnham. Därför att hon avslöjar det att USS Defiant visserligen kom till The Mirror Universe. Men alla blev ju knäppa på vägen och hade ihjäl varandra. Och det kan man se även i det här Enterprise-avsnittet där de behandlar den här händelsen. Så att hon talar sanning där. Så hon säger det att, men uppenbarligen har ni tagit er hit på något sätt som gjorde att ni inte blev galna. Så att, okej, ge mig skisserna till hur ni färdades hit. Så släpper jag er. Så får ni gå. Lycka till. Och där har vi då den här underbara frågan, liksom, hur ska jag kunna lita på dig, säger Burnham. Och Filippa säger, ja, hur var din Filippa? Var hon, stod hon vid sitt ord? Ja, absolut. Ja, och det är samma med mig. Förebådande? Nej, inte alls. Ja, i alla fall. Så tanken är att hon ska släppa Burnham och kapten Psykopat fria. Här dras några slutsatser alldeles strax, men vi tittar tillbaka till Stamets då, som tycker att han i ögonvrån ser sin pojkvän. Vilket ju är lite underligt, för han är ju död. Han var ju aldrig inne i nätverket. Men tydligen så finns det även döda personer här. för där är han. Och han har också den här utslagen på armen, så att han mår inte heller bra av att vara där. Men han berättar i alla fall att Dark Stamets är ett pucko och att det är han som introducerar den här mörka och äckliga grejen som jagar dem i svampriket då. Och på Discovery så har de problem med då, ja, vad vi nu ska kalla honom, Pokémon-snubben Ash Tyler, som visat sig vara Vok Albinon, fast maskerad, eller, ja, med hans sinne typ. Och det känns som att båda två slåss lite grann för kontroll över den här kroppen. Så tillförordnad kapten Fåret, han går ner i källarvåningen och pratar med den här Klingon-spionen de har, Larell. Men hon vägrar att hjälpa. Då teleporterar han in, ja, vad man nu kallar den här människo-klingon-hybriden i hennes cell. Och när hon ser ändå två personer som hon faktiskt tyckte om må så dåligt och var i sån smärta, så säger hon att jag hjälper, men det är jag som gör det. Okej, upp till läkarbordet. Lägg upp snubben där och så får hon några skumma laserstrålar på fingrarna och hon har hur många phasers som helst riktade mot henne samtidigt. Det måste ju vara väldigt lugna omständigheter att operera under. Sen är det inte riktigt helt klart vad det är som händer där. Det verkar som att hon förlorar Vok. För han börjar med att prata Klingon och sen och han läser någon vers, men sen slutar han och hon är klar med att tala engelska.
Ja, det känns väl som att hon drar ut hans medvetande ur kroppen in i handskarna eller något, jag vet inte riktigt hur man ska förklara det där.
Om det nu ändå var Vox kropp från början, eller om det var en blandning mellan dem. Ja. Okej, vi vet inte. Det framgår inte. Stamets, han lyckas. Han tar sig tillbaka till sin kropp genom att öppna ögonen. ja, och då kommer även Dark Stamets tillbaka till sin kropp. Och sen så kommer alla de här slutsatserna som vi har sett fram emot nu i flera avsnitt. Det visar sig att kejsarens närmsta man, Lorca, är vår kapten Psykopat. Precis som vi har teoriserat om tidigare. Så att han har orkestrerat alltihop som hänt från första avsnittet i den här säsongen för att ta sig tillbaka till det kejsliga palatset. Och så får vi se hur han tar sig fri dessutom och är på fri fot. Tydligen så dejtade han Burnham. Vilket är anledningen till att han har tagit hand om henne så väl, för att han behövde henne för att komma förbi kejsar Georgios vakter. Och där slutade. Fatta, eller vilket slut! Och vad mycket som hände!
Ja.
Och på bara 37 minuter och 53 sekunder, vilket är det absolut kortaste Star Trek-avsnittet, live-action-avsnittet någonsin, och det kortaste Star Trek-avsnittet sen sista avsnittet då av The Animated Series.
Ja, det ser man.
Men det kändes verkligen inte, för här händer det grejer hela tiden.
Men det här med, kan vi fortsätta på det här med kroppen där, om det är Ash Tyler's kropp eller inte. Vi kom i alla fall fram till att de hade ändrat Ash Tyler under fångenskapen i alla fall, åtminstone. Att de hade ju fångat honom under The Battle of the Binary Stars. Så det känns väl på något sätt som att det är Ash Tylers kropp, va?
Nej.
Så är det inte så?
Ska vi se, jag läser återigen Memory Alpha.
Jaha, du läser facit här, du är ju fusk.
Förlåt. Nej, men det står så om just det här avsnittet att this episode also established that there was a human Ash Tyler, precis som du sa, prior to the genetic transformation of Vok to assume the form of Ash Tyler.
Ja, då är det ju väldigt mysko då hur... Men,
ja,
men, då,
har
du, men då suger man ju inte bort Voks...
sinne ur sin egen kropp.
Nej, det är ju lite hur det blir ju ingenting kvar.
Nej, eller? Men vi pratade lite grann om det här förra avsnittet. Jag tror att det finns någon koppling till, du var inne lite grann på det där då, att hans, alltså Ash Tylers posttraumatiska stress har på något sätt förstört det här som hon, Laurel, försökte göra. Därför att, du nämnde det, att det är när han blev hotad som Vok dök upp.
Mm.
Och när hon försökte väcka Voks sinne så funkar det inte riktigt.
Nej.
Så att någonting här har ju gått snett.
Mm.
Och det känns ju som att Ash Tylers memory engrams eller vad det nu är.
Så de har tankat in i Voks kropp, kan man säga då.
Precis. Mm. På något sätt har fått övertaget.
Ja, just det.
Tack vare att han är så sjuk som han är med den här all stressen under det som hände. Vilket på något sätt ändå har gjort honom starkare eller åtminstone immun mot Voks försök att ta över under vissa omständigheter.
Ja.
Och det kan ju vara så att det här helt enkelt var något de räknade bara inte med det.
Nej.
Sen ja, om det här kommer att sluta med att vi får en Ash Tyler i en Voklös Vok-kropp.
Ja.
Det är ju lite intressant om det är det som kommer att hända från och med nästa avsnitt. Eller om han dör. Eller om det blir Vok som tar över och ser ut som en Tyler. Jag vet inte.
Eller blir en Klingon igen. Men det blir, krävs väl mycket för det.
Så det, ja.
Ja, det.
Ja, spännande. Och sen var det ju roligt det här med apropå kroppar och biologi och sånt där. Med att Terrans då i det här Mirror Universe.
Mm, just det.
Att de har problem med ljuset.
Det är det som skiljer. Att på något sätt så är... Eftersom det är så mycket mörkare, det finns inte lika mycket ljus eller någonting sånt. Antagligen, för de är mycket ljuskänsligare.
Och det har vi ju haft i alla Mirror Universe-avsnitt från början. Att det har varit det här lite annorlunda ljuset och sådär. Och det är ingen som, det är väl för att visa att det är ett annat universum.
Ja, eller till lite ondare.
Men nu har de faktiskt en biologisk förklaring till det. Det tyckte jag var snyggt gjort. Sånt gillar jag.
Det är en klassisk grej som man gör i... serier och filmer för att visa att någonting är ont eller någonting är fel och så vidare överlag. Att man annat ljus, att det är mörkt och så vidare.
Ja, nej, jag tyckte det var en briljant förklaring. Mm. Och helt plötsligt så kom ju, då drog ju både Burnham och vi slutsatsen där samtidigt. Liksom.
Ja, den var inte svår då.
Vem har problem med ögonen? Vi vet. Det är kapten psykopat. Nej, så frågan är ju då egentligen vad han står för.
Ja, den är intressant. Vad är hans egentliga plan med allt det här? Nu har han ju fått med sig Burnham som han ville. Men vad är hans egentliga plan? För det vet vi fortfarande inte.
Nej, men han har ju gjort allt det här för att ta sig till tronrummet eller på så här mer eller mindre, va? Så antagligen så är han ju fortfarande ute efter tronen. Men är det för egen att upphöja sig själv? Eller är det för att befria mänsklighet? Nej, jag vet inte. Han har ju ändå varit ett tag i vårt universum.
Ja. Och du menar han har blivit lite för mjuk, kanske?
Ja, men alltså, han anpassade sig väldigt bra.
Det är sant.
För han bryr sig inte så mycket om vad cheferna säger och kanske tar lite risker här och var, va? Men han argumenterar ju väldigt väl.
Mm.
Men det var ju precis som vi pratade om också alldeles i början där, när jag började kalla honom kapten psykopat, att han argumenterar ju väl utan att verka tro på det.
Mm.
Han har den här underliggande synen på människor, men han kan spela väldigt bra. Alltså, så att det kan gå åt vilket håll som helst. Om han är en bad guy eller en good guy, ingen aning. Det kan jag faktiskt inte avgöra här.
Ja, det är väldigt få personer från Mirror Universe som är en good guy.
Ja, men vadå? Både Vok och Sarek och de här, de alltså,
ja, fast det kämpar ju
för frihet.
Ja, Vok vet jag väl inte, han slåss väl för sitt eget liv och för sin ras fortlevnad, och det gör väl Sark också på ett sätt. Men ja, du har väl rätt i det antagligen.
Mirror O'Brien.
Ja, det är sant.
Han var ju en god poäng. Person i Deep Space Nine där.
Ja.
Och vad var det han kallades?
Smiley.
Smiley, ja just det, så var det.
Men det tyckte han inte om.
Nej, precis. Det var roligt. Nej, och sen så har du ju Spock. Ja, det har inte du sett då, men Spock var ju också god typ. Det är intressant. Spock var ju så att Vulcans blev en del av The Terran Empire bara 10 år senare.
Ja, den har jag inte tänkt på.
Oj, den är slog mig nu. För,
och det är samma universum.
Det är samma universum, och Spock var ju number one under, så ja, just det. Och han tog ju över med hjälp av, det var ju den här maskinen de hade byggt där och som gjorde att man kunde se och mörda precis vem som helst. Den var rätt läskig. Det var ett original series-avsnitt. Och han tog över, och Spock försökte skapa om The Terran Empire till att bli mer som i vårt universum. Men sen i Deep Space Nine, det är väl hon som är, vad heter hon? Kira?
Kira Nerys, ja.
Ja, vad är det hon kallas i The Mirror Universe? The Intendant.
Intendant, ja. Just det.
Ja, se, oj vad jag minns.
Ja.
Hon refererar väl till det där att han försökte, kom en bit på vägen, sen fullständigt misslyckades, och så gick The Terran Empire tillbaka till vad det var. Men någonting måste ju ha hänt ändå, för både i Deep Space Nine och The Original Series så är det inte bara människor i The Terran Empire.
Nej.
Nej. Eller, men det är det här.
Du menar med, ja. Så...
För alla andra är opposition.
Ja.
I och för sig, de har ju Kelpien slavar. Såg vi andra slavraser?
Nej, inte än va?
Jag tror inte det. Ja, okej.
Okay. Ja, det är intressant.
Vi får hålla ögonen på den. Det är också en stor förändring som måste ske inom 10 år då. Men vem vet, det kanske är det som Kapten Psykopat kommer att tillföra när han tar över tronen.
Ja, du får gärna säga din hypotes om det här, men det som hände i slutet där av avsnittet var inte det att Stamets sprang in i det här svamprummet där och såg att allting var dött och att en sjukdom hade spridit sig.
Japp.
Kan det här ha någonting med att det inte finns spår här i framtiden? Att sporerna dör ut?
Nej. Nej. Det är för tidigt.
Vadå
för
tidigt?
Det kommer en säsong 2.
Nej, men vadå?
Den heter fortfarande Discovery. Alltså, de måste ju... Ja, de måste man kan ju fortsätta att flyga på svamp.
Varför det? Det måste man väl inte? Det kan ju lika gärna vara en teknik som inte fungerar. Som vi har funderat på, det måste det ju vara. Eftersom det ska inte finnas om 10 år.
I och för sig. Alltså, så att du menar då att det här mörka äckliga som Dark Stamets släppte lös när han försökte ta kontrollen över hela nätverket där, hela svampriket. Att det sprider sig och faktiskt dödar ut hela det här.
Ja, för det,
ja, hela svampriket helt enkelt.
För det dödar ju svampriket på skeppet.
Ja,
i verkligheten,
ja,
eller hur?
Både hos oss och ute i svamp cyberrymden där.
Ja, ja, och det, och då känner jag väl att det sprider, min hypotes är väl att det kanske är det som gör att det bara försvinner. Men det får vi också se. Det var den första tanken jag fick. Jaha, tänkte jag, det kanske är det här som förklarar alltihop.
Och det kan ju vara så att de lyckas nu på något sätt få tag på. Jag menar, de snor säkert Dark Stamets svampar eller något sånt där, va? Och så kan de fortsätta åka, men det betyder att säsong 2 handlar om hur de kämpar för att rädda svampriket snarare än att bara slåss mot Klingons. Alltså, det kan ju ta en sån vändning.
Det kan göra.
Misslyckas de ändå i slutet. Alltså, det är ju... Vad vet jag? Det är mycket som kan hända.
Mycket spekulationer, men vi har i alla fall, de har en utväg nu i alla fall, tror jag. De har väl planerat att det måste finnas en utväg för den här historien, för att hålla sig till kanon.
Och vad händer med Discovery? För vi ser ju fortfarande, har du kollat på det nu i introt, så är ju Burnham kapten.
Mm.
Eller åtminstone, kanske inte kapten, men åtminstone command officer.
Command, precis.
Och något slag. Så att, ja, om nu då... Kapten Psykopat hoppar av här och blir kejsare, så kanske Ja, då blir ju fåret kapten. Då blir hon number one.
Ja, det kan ju bara vara i Mirror-universumet då.
Ja, tills de kommer hem igen då, ja.
Ja, för sen så får hon inte vara det längre. Om det inte är så att hon blir benådad såklart. Och så blir allting normalt igen. Men ja, det får vi se.
Det är bara att säga det. Du är kejsaren i universat intill benådade mig.
Människa som människa.
Ja, precis. Ja, men vadå? Han är ju kapten i The Federation. Ja.
Det är sant.
Visserligen under false pretense, men ja. Detaljer.
Precis. Jag tänkte på en annan sak där i början. Mm. Vi har ju snackat tidigare om att är man på en planet så måste det alltid finnas grottor. För att det är Star Trek. Upptäckte du också att när man är i folks undermedvetna så är det alltid gångar och korridorer.
Japp.
Det är samma sak där. Det var när de infiltrerade, när Miles och Bashir infiltrerade Sloans hjärna, om du minns det.
Just det.
Exempelvis. Då sprang de runt i korridorer och gångar där också. För av någon anledning så känner sig Starfleet officers alltid som mest hemma i gångar och korridorer på skepp eller på stationer.
Jajamän. Ja, nej, det finns ju fler exempel på det, både i The Next Generation, Deep Space Nine och Voyager, hur de... när folk hallucinerar eller alltså, så när de försöker visa någonting inne i sinnet på någon, ja, då är de på sitt skepp.
Ja.
De är workaholics hela bunten.
Ja, det är ingen som tänker sig in att mitt hus hemma på jorden. Nej, utan det är jobbet som gäller.
Jo du, Captain Kirk.
Jaha. Ja.
I den där filmen, vad heter den? Generations heter den, va? När Picard blir fången i The Ribbon. Ska vi se, vad var det för någonting? Det var ju en L'Orion. Har du sett den filmen?
Kanske.
Du vet Whoopi Goldberg.
Mm-hmm.
Hennes karaktär. Mm-hmm. Hon är ju en L'Orion. Mm. Och de är ju väldigt mystiska och lever jättelänge och kan se framtiden. Och de har massa grejer, skumma förmågor som de inte delar med sig av så mycket. Det var ju en av hennes ras som blev tokig. Och han upptäckte att det fanns en reva i universum som kunde göra att han kunde ta sig tillbaka till... Ja, han hade förlorat sin fru och barn som vanligt eller något sånt där. Det, ja, du vet.
Mm.
Och vid ett tillfälle så hamnar Picard in i den där revan. Och vem träffar han där om inte Kirk? Som bor i en liten gård. Ska vi se, vad var det han kom ifrån, Kirk? Iowa är det, ja, just det. Så han har en liten bondgård i Iowa, typ. Med hästar och grejer. Går runt och pular där och är jättenöjd med livet. När han sitter fast i en interdimensional space rift. Men Picard lyckas ju övertyga honom om att det är dumt att vara där. Så att han försöker ta sig ut, men det resulterar i att han ger sig... Nu spoilar jag filmen. Att han ger sitt liv för att rädda en farlig massa människor.
Det gör ingenting att du spoilar den. Om inte folk har sett den nu så kan de inte komma och klaga. De har haft några år på sig.
Ja, lite så. Men det var ju en spännande film i och med att den hade både Kirk och Picard med.
Ja, just det.
Det är lite udda sådär. Men han hade ju faktiskt inte skapat sig sitt skepp. Trots hur mycket Kirk älskade sitt skepp, det vet vi. Men hans favorittillvaro blev ändå i slutet där den här fina lilla gården. Men annars har du helt rätt. De är workaholics, det är de.
Och sen ser vi ju det här också, från en sak till en annan. Den här romerska stilen på kejsarkammaren där inne.
Ja.
Det är ju det klassiska, att det är någon typ av hybrid mellan romare och fascister.
Egyptier.
Ungefär. Det är kanske något man skulle kalla henne för. Det är ju FF kanske. Fascist Filippa.
Nej, du får jobba vidare på det.
Ja.
Nej, men jag tänker på även Killys armor, hennes klädsel. Det är ju lite egyptiska drag över det där. Och jag tänker hur de nämnde ju det.
Ja, just det.
Emperor Filippa där, hon nämnde ju att för flera årtusenden sen så trodde även de på jämlikhet och frihet och samarbete och så vidare. Men att det där är grejer, det har de gett upp. Det där funkar inte.
Nej.
Men det kan ju vara intressant, jag menar, om det är flera tusen år sedan så kan det ju varit under romartiden, egyptisk tid. Och jag menar, har de cementerat någon form av övre tradition där, så kan ju den ha levt många tusen år.
Så de ligger alltså före oss i utvecklingen.
Hur blir det före?
Ja, de har redan haft det här med att försöka experimentera med jämlikhet och vad var det så?
Ja, du menar.
Ja. De har inte kommit till stadiet riktigt än där det har fallit ihop.
Nu, jag vet inte riktigt vad du försöker att antyda här. Men,
ingenting.
Nej.
Det är bara en tanke.
Ja, just det. Nej, ja. Mm. Andra sidan, du ser ju hur The Dominion funkar. Det gick ju inte bra för dem heller.
Nej. Det här med att Michael är helt villig att ge kunskapen
till spår. Jaha, ja, nej, okej. Okay, ja, ja.
Ge kunskapen om spårdriven mot frihet bara.
Hon har gått
så där enkelt alltså,
det flera år. Det, vad smakar han egentligen? Tänk om man skulle tugga lite på honom. Ja. Ja, nej, förlåt, jag fortsätter.
Ja, men det är ju en otroligt dålig idé hon får, tycker jag. Tänk efter alltså att ja, det här alltså, Terran Empire, de har ju typ tagit över hela det universumet.
Ja, och då skulle ju vårt.
Ja, och jag menar, ja, precis. Jag känner bara, ja, nej, men skulle man ge dem det sen så kommer de att ta över Prime-universumet också. Vad är det för idiotisk idé?
Och då tänkte jag det att, ja, då ligger det ju i vårt intresse att Emperor Philippa faller och att Kapten Psykopat tar över. Men å andra sidan, han vet ju exakt hur det funkar.
Mm.
Och han har en egen Dark Stamets som han säkert har lurat ut. Har samma egenskaper. Alltså, han kommer ju ha samma möjlighet. Så då är ju vår enda chans att antingen att svampriket dör i alla dimensioner. Eller att Lorca faktiskt är god.
Ja.
Eller åtminstone försöker att vara god.
Men att man förlitar sig så pass på det tycker jag är... Det är lite för mycket chans.
Jag vet inte, jag tycker det är ju mindre chans än när de litade på Mudd och slängde iväg honom med sin svärfar vapenhandlaren. Med.
Ja, det är sant.
Ja, den tyckte jag var, det var en större chansning det.
Verkligen. Så man kan väl säga att hon inte är riktigt fit for the job, om man säger så.
Mm...
Ganska många dåliga beslut som kan påverka rätt mycket.
Ja, men visst är det.
Ingen verkar bry sig. Det här i för sig är svårt för någon annan att... Det vet väl ingen annan än i för sig.
Det kommer ju hända så våldsamt mycket i nästa avsnitt.
Mm, det känns verkligen så.
När de fick med så här mycket bara i det här menar jag. Det är kortaste avsnitt någonsin då, men ja...
Det var ju inte en lugn stund ändå, så de har packat det.
Det var verkligen action hela vägen rätt igenom, ja. Men hur förklarar du att Stamets pojkvän som är död finns här?
Det kan jag inte. Det skulle väl i sådana fall vara att han finns i hans medvetande på något sätt.
Ja, det är en bild som Stamets undermedvetna.
Ja, det är det enda jag kan tänka mig.
Att det
kan
vara. Han berättar ju saker som Stamets inte kunde veta.
Ja.
Nämligen att den här red corruption, det här äcklet som spred sig i svampvärlden och åt upp allt, att det var Dark Stamets som var upphovet till det.
Jag har slut på idéer.
Ja, ja. Nej, jag ser inte heller riktigt vad han skulle kunna vara.
Ja, det är lite svårt att... skulle det kunna vara Mirror Universe-doktorn? För Prime Universe-doktorn har ju... Ingen nacke kvar, kan jag säga. Det är lite svårt för honom att bli upplivad igen.
En sak... Ja, nej, det funkar inte heller. Jag tänker mig lite grann just... hur lång tid de här olika sakerna tar. Att det skulle kunna gå mycket snabbare i svampriket. Men med tanke på hur lång tid det tar innan både Stamets och Dark Stamets vaknar upp i sina respektiva kroppar igen, så motsvarar ju det tiden det har tagit i svampriket.
Mm.
Så att annars så kunde det vara så att det här doktorns sista ögonblick då, för han dog ju ändå i Stamets armar liksom, att det drogs ut, alltså att han levde fortfarande, liksom hans döende andetag, så på något sätt tog han lift med Stamets in i svampriket liksom, så att de fick, nej jag vet inte, nej det håller inte riktigt.
Nej, men alltså överlag den här historien där med det undermedvetna och Dark Stamets som du kallar honom för, och hela den historien, det här teknobabblet som var, kan man överhuvudtaget förklara det här och förstå det, så är väl Nobelpriset nästa.
Ja, nej, men att deras sinne på något sätt sugs in i nätverket, och jag menar, det har vi ju trots allt sett hur Stamets hjärna har vuxit ihop på något sätt med det här interdimensionella spornätverket.
Mm.
Alltså det har vi ju sett, och att han då gapar över för mycket så att hans sinne faktiskt försvinner ut på det här spornätverket istället för att ligga i hjärnan då på sina egna synapser.
På sporrälsen.
Ja, kul där. Bit of a stretch. Alltså det, men jag kan ändå köpa det. Men jag fattar inte vad doktorn gjorde där. Jag kan inte hitta på någon teknobabbel som förklarar det riktigt.
Nej, och du bonkar ju ner min teori väldigt snabbt där, så nej.
Vilken av dem?
Det här med att han var en del av Stamets undermedvetna. Det är det enda logiska jag kunde komma på, men det är den...
Men det stämmer inte.
Nej, det stämmer ju inte.
Ja, det kanske kommer en förklaring i nästa avsnitt.
Kanske.
För han var ju inte borta. Han var ju bara döende, och Stamets lämnade honom där genom att vakna. Mm. Så kan hända, kan han träffa honom igen och få en förklaring till varför. Det är möjligt, det känns ju inte som det absolut viktigaste eller största frågan just nu. Det finns annat som har lite högre prioritet, som yes. mänsklighetens framtid och så. Men,
överskattat.
Ja, du brukar tycka det.
Nej, det är du som brukar tycka det.
Jag? Va? Mm. Nej, förstår jag inte. Det finns en liten intressant detalj. När de får tag på de här hemligstämplade filerna om USS Defiant, så ser de ju referenser. De har ju tagit bort det mesta där, vad heter det, censurerat det.
Mm.
Men det refererar ju till saker som hände i Star Trek Enterprise då, In a Mirror Darkly. Och i Star Trek Enterprise använder de ju inte så mycket stardates.
Nej.
Men här, i den här filen, refererar de till stardate 0141.7.
Men det är tidigt.
Det är det absolut tidigaste stardate som vi har sett någonsin.
Mm.
Mm. Tyckte jag var lite coolt. Att göra då i en sån throwback liksom. Ja, de måste ju ha räknat lite grann och kollat vilket år In a Mirror Darkly skedde och liksom... Det där har de ju inte lämnat till slumpen.
Det kan väldigt otroligt att det skulle vara så.
Ja, nej, det tyckte jag var coolt. Det gillade jag. En liten grej till förresten, apropå Stamets undermedvetna där. Det finns vid ett tillfälle en sån här, du vet, de brukar ha en sån här ett plakat där det står skeppets namn.
Ja.
Och när de springer förbi den i hans dröm så står det The USS Stamets. Så,
den var fin faktiskt.
Ja, jag gillar den.
Ja.
Men det bekräftar ju att det här är en, att det här har skapats för vår Stamets. Annars hade det kunnat vara någonting som skapats för Dark Stamets eller av honom för att lura vår Stamets. Att det kunde ha varit en bluff på något sätt, och det kunde till och med varit en dubbelbluff då med doktorn eller något liknande. Men nej, det här är hans undermedvetna som styr just nu. Så att det tyckte jag var en liten intressant poäng faktiskt.
Mm.
Men i övrigt ett våldsamt spännande avsnitt.
Ja, och det är ju väldigt mycket som hänger i luften också. Så det är väldigt lite som har avslutats, och det bara blir mer och mer som hänger kvar. Så det...
Varje nytt svar ger nya frågor.
Ja, precis. Så är det. Så det är mest frågor vi kommer med här, väldigt lite svar. Men det är väl som vanligt när vi pratar Star Trek i och för sig.
Ja, men det står ingenting om svar i titelbeskrivningen av vår podcast.
Nej, det gör det definitivt inte.
Det står bara om undringar.
Då lämnar vi ISS Charon, det här skeppet, stadsskeppet som Emperor Jojo har, när vi lämnar Vaulting Ambition bakom oss.
Ja.
För stunden i alla fall. Vi kommer säkert tillbaka nästa vecka till det.
Är det lustigt att jag känner mig lite orolig för kejsaren och alla de på skeppet nu när Lorca är fri? Är det inte lustigt att det är dem jag är orolig för, inte honom?
Ja, en aning faktiskt.
Ja.
Jag brukar inte känna så mycket sympati för dem i Mirror Universe annars.
Nej, precis.
Speciellt inte den förtryckande rasen.
Nej, exakt.
Jag har något fel på det, Kenneth. Men...
Knip igen. Ja, nej, men jag ser fram emot nästa avsnitt. Det ska bli spännande att se vad som händer.
Ja, verkligen. Vaulting Ambition heter det.
Just det.
Ska jag försöka dissekera vad det betyder. Alltså först och främst vaulting. Jag fick ju kolla lite grann vad det ens betydde på riktigt på svenska. För det hade jag inte riktigt koll på.
Vad fick du fram då?
Jag fick väl fram att det betyder typ överdriven. Så överdriven ambition eller högflygande ambition.
Högmod helt enkelt.
Högmod, ja.
Ja. Som begrepp då. Och du vet var det kommer ifrån?
Ja, jag har kollat lite och det kom från Shakespeare om jag inte är helt ute och cyklar.
Macbeth.
Men det här visste jag inte för 2 dagar sedan.
The Scottish Play.
Ja, Macbeth, ja.
Ja, och tydligen så är ju originalreferensen då från akt 1, scen 7. I have no spur to prick the sides of my intent, but only vaulting ambition, which o'erleaps itself and falls on the other. Säger de där.
Ja.
Ja. Och där plockar de citatet.
Vill du förklara lite mer vad, de är, vad Shakespeare menar med det här?
Nej.
Nej, okej. Okay.
Shakespeare var tråkig.
Hur kopplar du det här till avsnittet då?
Ja, men här finns det ju ambitioner.
Ja, kan man ju lugnt säga.
Jag menar, vi får ju veta mycket om... Det är ju nästan det viktigaste, tycker jag, det primära här. Och det är ju Tillys ambitioner att bli den bästa spårforskaren och läkaren på skeppet.
Och kapten dessutom, så småningom.
Och dessutom kapten, ja, precis. Så att det är ju, det måste ju vara henne det handlar om. Hon är ju fokus för hela avsnittet. Så.
Ja, faktiskt. Jag har ingen tanke på henne alls i det här. Ja, men det, du har en poäng, det har du.
Sen har du Dark Stamets, han har ju ambitioner. Han försökte ta över hela spornätverket och misslyckades.
Mm.
Sen har vi ju...
Lorca.
Ja, Lorca har ju definitivt ambitioner, ja. Vilket vi har ju sett resultatet av.
Men vilka ambitionerna är riktigt, det vet vi fortfarande inte.
Vi vet fortfarande, efter att ha lärt känna honom ändå så pass väl, han har varit i fokus i så många avsnitt. Mm. Och vi vet fortfarande inte vad som driver honom.
Nej.
Det är läskigt.
Men högflygande är de åtminstone, eftersom han tar till alla medel för att de ska bli verklighet.
Och Emperor Georgiou har ju sitt högmod. Hon vill ju ta över hela världen, eller alla universum med hjälp av spårdrive.
Mm, det är det. Men hon är ganska, jag tycker det är ganska imponerande karaktär, speciellt i Mirror Universe, för hon kan ju verkligen läsa av folk också.
Yep.
Hon har ju en grym personlighetskännedom, eller hur man nu uttrycker det.
Ja, det är svårt att säga empati, men för det handlar inte om känsla, men hon har en insikt i människors personligheter. Det, ja.
Mm.
Nej, det är nog inte, jag förstår lite varför Lorca och Mirror Burnham misslyckades, för det är ju en tuff motståndare de har.
Ja, hon genomskådade direkt.
Jag menar, hade hon gått upp mot tillförordnad kapten Fåret till exempel, hade hon ju ätit honom till lunch.
Det är inte bara billigt talat alltså.
Nej, precis. Oh.
Ja, nu ska vi inte relacka mot Saru här.
Jag ställde ju den frågan, om han då som kan springa hur snabbt som helst och är jättestark och sådär, hur ser de ut som äter honom? Och nu vet vi det.
Ja. Och där fick jag en liten poäng där. Det har med tekniken att göra. Det har inte om hur stark man är.
Ja, det har jag inte sett än. Vi får se hur stark hon är.
Fast hon sa ju i och för sig att det är bara ögonen som skiljer.
Ja, jo, du har rätt.
Jag ska inte gnida in min seger här för mycket i ansiktet på dig. Men...
Nej, men det sa hon faktiskt. Men där tror jag du har kärnan av avsnittets namn i alla fall.
Absolut. Om man vill fortsätta att skicka feedback till dig, Kenneth, hur gör man då?
Då tycker jag att man, ska vi se, finns det någon koppling vi kan göra här? Ja. Riktigt långsökt jämförelse mellan Twitter och Spegeluniversum. Då ger man sig ut i Spor-tweet, nej det går inte. Men man skickar ett tweet helt enkelt.
Ja, spårvagnen kan du väl köra på.
Ja, precis, man tar spårvagnen då. Vad dålig du
är. Ja, verkligen.
Usch. Allt inom IT. A-L-L-T-I-N-O-M-I-T. Där hittade mig på Twitter.
Mm.
Och hur hittar man dig då? Om man vill stryka ditt ego.
Då skickar ni mejl till robin@fufupod.se med 2D, den svenska stavningen.
Robin med 2D?
Ja. Tror det eller ej, men det är ganska många män, speciellt som stavar mitt namn med 2B. Så det är väl inte allt för out there då. Men,
vad stoppar du in de här 2D-erna någonstans? Är det liksom...
I podden.
Ja. Ja. Jag är lite rädd att, som vi sa i introt där, att vi snacka skit. Jag tror vi misslyckades.
Vi har tappat våra lyssnare nu. Det är bara du och jag kvar.
Ja. Det är tom eter bara. det är en katt som sitter kanske och tittar på oss på sin höjd. Nåväl, det är väl dags att packa ihop då.
Ja, det är det. Nästa vecka så kommer vi att ha snackat om What's Past is Prologue. Och det ser fram emot.
Prolog, helt enkelt.
Ja. Tack. Tack för den. Mycket som hänger i luften, så det blir väldigt spännande att se vad som händer. Jag ser fram emot det. Och att få snacka med dig nästa vecka.
Alltid lika spännande.
Och tills dess så, som alltid, får ni ta hand om er, så hörs vi.
Ha det bra, hej!